Nordiska motståndsrörelsens första majtal 2019. Per Öberg.
Socialdemokraternas paroll i år, det som står på deras första majpin, är trygghet, demokrati och sammanhållning. Ja, det är plats för skratt faktiskt. Parollen, de säger så här på sin egen hemsida om den här parollen som de är stolta över på något sätt. Parollen binder samman vår aktuella politiska agenda, ja, eller hur? Ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige, tycker de att de skapar. Med klassisk socialdemokratisk ideologi. Den fungerar dessutom väl ihop med partiets viktigaste budskap kring EU-valet i vår. Okej. Vi kan konstatera att det är otryggt. Vi kan konstatera att sossarna har inte klassisk socialdemokrati idag. Hade de haft det hade det verkligen inte passat med EUs ockupation av Sverige. Så att de ljuger som vanligt. Och mitt tal här ska handla lite grann om just ockupation. Och temat är alltså: vi är redan ockuperade. Och det här vill jag att ni ska ligga och tänka på. Vi är redan ockuperade. Och det är en realitet. Man har inte smugit in med kanoner och vapen och annat, men vi är ockuperade. Och det här påminnes jag extra mycket om när jag var med och gjorde den här sidan frittnorden.nu om EU. Vad vi egentligen har gått med på. Vad vi egentligen har skrivit på för någonting när vi gick med i EU. Det är helt horribelt. Vi har ingen makt över vår nation längre överhuvudtaget. Och ingen har koll egentligen på hur makten är fördelad inom EU. Det vi kan konstatera är att det är inte folkstyrt. Så att vi har sålt ut landet, eller det är inte vi som står här, vi hade aldrig gått med på det. Men de så kallade politikerna som är mutade till att tycka vissa saker, de har sålt ut landet. De är förrädare. De har släppt in fienden i vår borg. Påminner om hur Sveaborg rasade faktiskt. Att en befälhavare som släppte in fienden till slut och lät sig bara ge upp och släppa allt. Hetsen här i Ludvika måste jag ändå tala om lite grann. Som vanligt så är det mediehets utan dess like. Och man pratar om att 60% av Ludvikas befolkning tycker att vi borde förbjuda så att man borde inskränka yttrandefriheten och således ändra grundlagarna. Tror ni på det? Nej! Nej, inte jag heller. Den här undersökningen var såklart gjord av en högskola här i Dalarna. Och man hade frågat civilsamhället, som det heter. Jag vet inte riktigt vilka man frågar av dem. En gissning. Socialdemokratisk kvinna kanske? Eller så här Ludvika glad och gay, jag vet inte vilka de frågar. Men där fick de ihop 60% i alla fall. Ja, och som vanligt har det varit politiker som tävlar om att gynna sin egen karriär genom att bara vistas i Ludvika. Till exempel Sveriges nya energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman. Ni känner väl igen namnet. Det är han som säger att det inte finns några no-go-zoner överhuvudtaget. Det finns bara go-go-zoner. Jag vet inte hur mycket han rör sig i Rinkeby och Tensta, jag har ingen aning. Men gissningsvis så går han inte där med sin jävla portfölj och sprätter. Det var han som var ansvarig, eller han kände till den här säkerhetsläckan på Transportstyrelsen, men sa inget till statsministern, fast de säkert sitter och pratar en hel del. Så han blev ju tillfälligt petad ut lite i periferin så, men när Löfven bildade ny regering fick han en sån här icke-post. Han kan gå och ljuga och fortsätta med sin verksamhet. Han var här i Ludvika och sa då, ja, vi måste titta på det här, de här ska ju bort, det är inget bra med nazister. Men det är trevligt att se hur ni har verkligen kämpat ihop motstånd här. Och det är trevligt att de inte kom någon vart i valet och så vidare. Och för övrigt så tror jag att bland annat hans partikollega var med och utförde valfusk här i Ludvika. Men det spelar ingen roll. Han i alla fall var det här. Och den här som Henke kallar Annie Lööf. Jag säger det utan det här dubbel Annie då. Men Annie Lööf. Hon är här idag. Och är på en högstadieskola. Där det jobbar en pompös rektor som heter Göran Törnqvist. Han älskar att vara i media och sådär. Men han, där är hon alltså ska tala om arbetet här mot det här och hur mycket vi ska förbjuda, hur mycket vi ska bort och så vidare. Och det är lite intressant att hon lägger energi på det, denna globalistagent. Hon är en utländsk agent. Detta har till och med politiker som jag kanske inte tycker är helt bra i övrigt sagt. De har sagt att det är inte lämpligt att vara med i trilaterala kommissionen och medlem och inbjuden till Bilderbergmöten och så vidare när man är ett statsråd i Sverige. Och det är inte lämpligt. Det är inte lämpligt att ta in en sån som någon form av ledningsposition. Men där har vi en agent för de här som ockuperar oss. Ja, och vi vet ju lite varför de är här. Annie Lööf tycker det vore väldigt farligt om fritt tänkande sprider sig. Och det finns ju uppenbarligen fritt tänkande i Ludvika. Om det sprider sig så kan det bli farligt i världen. Och nu mer Bonnierägda Dalarnas Tidningar. Jag skulle haft en sån här ekoknapp kanske. Bonnierägda. Dalarnas Tidningar har spridit desinformation. Och det är faktiskt inte ens bara fake news, utan det här är en ny grad av fake news som heter Schutzpa fake news. Vi hade även, jag vet inte om ni såg det här gänget som stod här vid gatan, men de hade en liten banderoll där det stod företagare mot nazism. Det är också en sån här grej som bara dök upp helt plötsligt. Någon kom väl på en idé. Vänta, det går inte så bra med business. Kan vi inte bara haka på det här tåget och hata motståndsrörelsen så kanske vi får lite medieuppmärksamhet? Och det lyckas ju såklart. Bonnierägda media skriver om dem direkt och de får lite uppmärksamhet och så vidare. Men i det långa loppet, de här människorna fattar ju inte att de förlorar på det här långa loppet. De flesta vill inte ha massinvasion av främlingar här i Ludvika. De flesta i Sverige vill inte ha det. Och de här går ut och hjälper ockupanterna. Det lönar sig nu när ockupanterna sitter på en maktposition. Men de dagarna är räknade! Ja! Sverige är faktiskt ett ganska stort land. 447 435 kvadratkilometer. Vi är det femte största landet i Europa. Vi har en av Europas största längsta kuststräckor då, 3200 kilometer. Och det är inte lätt att försvara. 1987 började man förändra försvaret. Innan dess hade vi ett ganska gott försvar faktiskt. Vi hade ganska många flygplan i försvar. Vi hade mycket artilleri, vi hade kustartilleri. Vi hade ganska stor armé överhuvudtaget. Men sen kom det till att detta skulle förändras. Vår stora styrka var att vi hade värnplikten och vi hade utplacerade mobiliseringsförråd. Och det är ingen liten verksamhet. Det var otroligt mycket i de här mobförråden. Alltså viktiga saker. Allt från vapen till skottkärror till cyklar och traktorer och dieselaggregat. Och faktiskt skyddsmasker för hela befolkningen hade vi på 80-talet. Så alla skulle kunna få ut en skyddsmask om det hände att det blir alltså något krig där de blandade in gas, farlig gas och sådär. Alla i hela Sverige hade man undansparat. Men det här var ju inget vi kunde behålla. Så vi kan ju ta flera steg på det här. Men i juli 2010 avskaffades till exempel värnplikten. Nu har man ju återinsatt den 2017 då, för det var lite väl lite folk. Så vårt försvar är inte jättebilligt, för man har ju fått betala lön till de här yrkessoldaterna. 2013 gick Sveriges ÖB, dåvarande ÖB, Sverker Göransson, ut och sa om 5 år, då har vi nog vässat försvaret så pass mycket så att vi kan försvara oss en vecka vid ett anfall. En vecka. Så alltså Sverige har så svagt försvar, och framförallt då idag, så att det är under att vi inte har blivit öppet attackerade. Nu har vi blivit attackerade, för att det här är ett led att göra det lättare för den här inre attacken vi har råkat ut för. Och förutom då att politikerna tar beslut om det här, och Robert pratade där om 90-talskrisen, och den var ganska djup. Det är fortfarande människor som är livslångt skuldsatta sedan 90-talskrisen faktiskt. Den var djup. Och framförallt när George Soros spekulerade på kronan som gav de här 500% ränta och sådär. Det var då man egentligen skulle bygga upp det här försvaret. Man skulle lägga ner det här gamla med all värnplikt, alla mobbförråd och så. För man tyckte det kostade för mycket pengar att underhålla allt det här och uppdatera alla grejer i mobbförråden och sådär. Så man skulle alltså spetsa till försvaret lite, ta bort de här tunga grejerna, vässa det lite mer, ha lite mer liksom mobila styrkor som var mer strategiskt placerade och sådär. Men när den här 90-talskrisen kom, då tänkte man så här, det gick ju bra att montera ner allt, men nu har vi fan inte råd att montera upp det igen. Så att då stod vi egentligen i ett väldigt farligt läge, och det gör vi fortfarande. Vi har egentligen inget vettigt försvar. Nu har vi liksom gått till sängs lite med NATO, inte gått med riktigt, utan bara sagt att ni får öva här hur mycket ni vill och testa på och jobba på vår terräng och sådär. Det gör inte så mycket, men vi är inte riktiga medlemmar, så om vi blir anfallna behöver ni inte försvara oss. Men vi vill inte ha dem här överhuvudtaget. Mao Zedong, ni vet den här Robert Aschbergs stora ideologiska och andliga förebild. Han lär ha sagt, ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans. Och det är ju så, förutom att de har skrotat vårt försvar och härjat och förstört allt, alltså de har ju fyllt igen bergrum med betong. Det är så här uppenbart smält ner stora lager av k-pistar som hade fungerat att lägga undan i olja bara så länge. Smörja upp dem lite och så. Man har alltså medvetet saboterat vår försvarsmöjlighet. Men förutom det då, så gör man ju även slags antiförsvar när man importerar människor från massa fiender, alltså massa krigsförande länder. Man importerar människor som varit inblandade i blodiga konflikter. Som om det skulle vara bättre då. Det blir ju ännu större risk att vi hamnar i någon form av konflikt. Varför gör politiker så här? Varför? De är folkförrädare, ja. Men de är uppenbart jobbar som agenter för andra intressen. De jobbar inte för svenska folkets intresse. Och det här måste vi komma ihåg. Det är ockupanter, de är ockupanter. Jag träffade nyligen företrädaren för myndigheten MSB, Dan Eliasson. Och det var ingen rolig historia. Han var faktiskt ganska slipad på våra föredrag och sådär. Men mig gav han i alla fall kapten Klänning-vibbar. Ni vet den här polisen som höll på att prata om mjuka frågor och tände stearinljus och sen tafsade på prostituerade, unga prostituerade så fort han kom åt. Han gav sådana vibbar. Han var liksom slipat yttre, han har en karriär där. Men man såg på han liksom att någonting, någonstans är det lite skevt. Men han sa ju att det var ett gravt misstag att skrota vårt försvar. Han sa att alla myndighetspersoner i Sverige måste bli krigsplacerade nu. Det är viktigt. Han sa att det är viktigt att ut broschyrer, och det har man gjort med det här om krisen kommer. Men de håller även på att ge ut en broschyr som de ska lämna ut till ungdomar. För att det ska vara mer ungdomligt beskripligt språk. Jag vet inte vad det står där då. Så, om det krisar fett. Det skulle vara något sånt där. Och de jobbar ju med sånt här hela tiden. Då undrar man lite. Man fick känslan så här. Vad vet de som inte vi vet? De kanske vet något redan. De kanske till och med har en plan på när de ska liksom slå igen fällan. Det vet vi inte, men jag vill ju uppmana människor att i alla fall förbereda sig för det här. Om man deltar, MSB deltar i olika övningar och deltar i krisprogram, varför gör man det? Och det var fint att se EU-fanan brinna här. Nu är vi visserligen misstänkta för förargsväckande beteende eller vad det var. Det är någon paragraf. Så att polisen tyckte det var hemskt att det brann en EU-fana här. Jag vet inte, det har aldrig varit någon lag tidigare vad jag vet. Men tydligen så gillar inte globalisterna att deras hemska fana brinner. Men det gillar vi, eller hur? Ja, jag ska bara dra det här, ni har hört det 100 gånger, kanske vissa som är här, men EU. Man presenterade EU först som ett handelssamarbete. i och med kol- och stålunionen då. Men målet har från början varit att bilda en europeisk federation. Det sa man till och med från början. Det finns alltså nedtecknat att vi ska bilda en europeisk federation. Men vi presenterar det i små steg. Och vi tar först ett handelssamarbete. Och det var även det man sa till Sverige när vi hade en folkomröstning här. Det var ett handelssamarbete. Ni kommer kunna köpa billigare öl. Allt blir så mycket bättre. Men det ska inte bli en eget land. Nej, det ska det inte. Det har både Göran Persson och Ingvar Carlsson sagt. Jag har sett sådana tv-inspelningar då, där de säger att sker det, då går vi ur direkt. Eller hur? Nu har de skrivit in i grundlagen att vi är medlemmar. Men den här Richard Kodehove Kalergi, som räknas som en av EUs tre fäder, han stakade ut den ideologiska fundamentet till EU i sin bok här Praktischer Idealismus från 1925. Alltså 1925 så skriver han så här: Europas förenta stater, som en rotlös massa rasblandad med svarta och asiater, den eroatiska negroida rasen som han kallar den, kommer enligt honom att påminna om de forntida egyptierna och styras av en judisk aristokrati. Judarna ska inta de ledande ställningarna, ty den goda försynen har judarna skänkt Europa, en ny andlig högt stående adelras. Ja, ni kanske kan förstå varför flera mäktiga bankirer 1925 var beredda att supporta den här idén. Det kändes ju jättebra. Och de jobbar faktiskt efter den här agendan fortfarande. Och nu kan ju vissa skeptiker tro att man är helt galen och att man håller på med någon form av, ja, att det är någon konspirationsteori eller så vidare. Men det är bara för människor som hör det och söka på Galergiplanen på nätet. Man kan efterforska fakta själv faktiskt också. För att det är så att de sakta ockuperar de europeiska länderna utan tvekan. Ja, om man ser då försvaret i Sverige som vi då en gång hade, det kan man säga att det är ett immunförsvar för landet. Vad händer då om landet har ett väldigt svagt immunförsvar? Globalisterna kan ju härja fritt. De har kunnat göra sina drömmar till verklighet. Nu finns det inget som kan stoppa dem i princip. Vår monetära struktur är stulen av globala intressen, som Daniel pratade om. Svenska kronan är inte i vår kontroll överhuvudtaget. Valrörelserna är riggade. Man lanserar politiker som agerar fientliga agenter för utländska intressen. Agent Annie Lööf till exempel. Och agent Löfven, jag menar Löfven, är bra exempel. Man ifrågasätter kön. Man stympar och medicinerar unga. Förstör deras liv för evigt. Man sprider irrläror med pedofila inslag. Ja, den här pedotenoren till exempel har vi hört talas om. Som kallas gay-tenoren då. Och man motarbetar på olika sätt familjebildning. Och det gör man ju på, alltså med att bilda familjen till ekonomiskt lönsamt idag. Och via tv-program och annat så tycker man att det är bara tråkigt. Man ska istället gå runt och vara otrogen och dricka longdrinks och skaffa barn. Och i vissa länder nu, där de andra länder där de jobbar på det här, i New York, ni har hört om abortlagarna där, att man ska få abortera barnet fram till det föds. Det är helt absurt. Vidare då, i vårt land så tar de bort arbetsrätten, börjar ju förändras verkligen till det sämre. Man vill försvaga LAS. Det här ska man ju ta imorgon och diskutera. Dagen efter 1 maj så ska man börja diskutera att försvaga LAS och försvaga huvudtaget arbetares rättigheter. Och det kommer ju bli såklart låglöneacceptans också, med lönedumping som följd, där man då plötsligt blir låglönarbete i Sverige ett normalt inslag. Man pratar om att ändra grundlagarna, demonstrationsrätten. Man vill förstärka hets mot folkgrupp. Jag var och lyssnade på den här skatan Anna-Lena Lodenius, som jag kan dra en lite rolig historia om. Bo Nilsson har släpat ut den en gång från Medborgarplatsen i Håre. Det är för fan preskriberat. Det var roligt gjort. Jag trodde faktiskt att hon var lite idealist, Röding-idealist, men det visade sig att det var hon så 17 heller. Hon är helt såld, sålt sig till globalisterna nu. Hon pratar om att det döms alldeles för lite för HMF. Det anmäls alldeles för lite med HMF. Är det någon som tycker att det gör det här, eller?
Nej.
Så att hon är helt ute i det blå, vill jag hävda. Och nu pratar man ju faktiskt om också att vi går mot den värsta ekonomiska krisen på 100 år. Och det kanske blir värre än depressionen 1929. Och jag vill påstå att det här kan innebära nästan att vissa kanske inte har råd med mat till och med, som de hade tänkt. I alla fall nästan. Och sker det, då kommer nog svensken vakna faktiskt. De kommer fatta att det finns andra viktiga saker än att ha 3 bilar i familjen och vad det nu är. De kommer fatta att någon har lurat dem. Och när allt vi jobbar ihop går till allt rikare människor, då är det såklart att vi är lurade. Och jag kan säga att jag välkomnar den lågkonjunkturen. Det låter taskigt, för det kommer innebära en del lidande. Men det kommer ta bort materialismen som våra folk är slavar under. Det kommer göra att de har mindre att förlora. Faktiskt förmodligen klyftminskning bland befolkningen. Och det kommer uppmuntra befolkningen att ta hand om varandra och tänka på varandra i högre utsträckning. Och jag vet att det här inte kommer bli lätt. Det kommer bli ett stålbad. Men det är ändå bra. Och jag skulle även vilja uppmuntra folk överhuvudtaget som inte har gått med oss än, att ansluta er till Nordiska motståndsrörelsen, för att ert liv kommer få en helt annan vändning. Vi har inte bara en åsikt om hur vi ska göra saker och ting. Vi har en gemenskap. I vår värld, så de som är våra medlemmar, de är medborgare i det nya Norden. Och vi tänker så i varenda fiber. Och det skapar en gemenskap som inte finns i samhället idag. På riktigt, en riktig gemenskap där man har varandra på olika sätt. Och där man ställer upp för andra utan att tänka på pengar hela tiden. Och det är faktiskt sann lycka. Och det kan inte de här pengarna, de här påhittade pengarna ge oss. De ger oss inte sann lycka, utan vi kan ge oss sann lycka med varandra. Precis som det var meningen egentligen. Så jag vill uppmuntra dem att helt enkelt gå med. Är ni osäkra och känner att det känns lite osäkert just nu? Vad ska grannarna tycka? Vad ska mamma och pappa tycka? Skit i det! Det är här och nu kampen står, eller hur?
Ja!
Och vi har faktiskt ett sant socialt skyddsnät. Har du problem på jobbet, kan vi hjälpa dig? Alltså om arbetsgivaren har problem med dina åsikter. Har du problem på andra olika sätt, kan vi hjälpa dig. Så att vi hjälper varandra och vi ställer upp för varandra. Jag skulle inte vilja leva något annat liv, kan jag säga. Överhuvudtaget. Och om det här systemet fängslar mig livstidsframåt, så kommer jag inte ångra en sekund ändå. För att vi måste kämpa för vårt folk. Det är vår framtid. Det är våra barn, det gäller barn, hela vår framtid. Vi har fått det här av våra förfäder, riktiga förfäder. Inte de här idioterna som påstår att de har byggt landet. För det har de verkligen inte, de här socialdemokraterna som bara säljer sig för billigast. Ja, de säljer sig billigt och de är hemska. Så, nej, kämpa vidare. Och jag ska förklara en annan sak. Att vi är lite få här idag, det är planerat. Vi har satsat på Kungälv. De flesta av oss har åkt till Kungälv. Så det är därför vi hade räknat med det här. Vi vet bara att vi kan vara lite färre här i Ludvika, för det finns liksom inget hot. Det var ju någon som sa att så fort vi visar oss här så kastar de damtrosor efter oss. Jag tror faktiskt det var Holmqvist som sa det. Men ja, vi kanske inte riktigt där ännu. Jag vet inte om jag vill uppnå det heller. Men i alla fall. Men ja, jag tackar så mycket för mig.